Hej och välkommen till Datatjej podcast. Jag heter Gabriella.
Och jag heter Frida.
Och vi har en gäst här med oss idag. Välkommen Mona.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja men kul att du kom. Mm. Vi blev ju ihopkopplade, fick kontakt för att du och ditt band har spelat in i den här studion som vi spelar in i. Mm. Vill du börja berätta lite om ditt band?
Ja, men vi är tre tjejer. Det är Gernika Mancini som sjunger, det är Emily Johansson på trummor och jag spelar gitarr och även bas på inspelningarna faktiskt. Mm. Så att, och vi heter The Gems, det är våra initialer. Och vi startade i början av 2023 för att alla vi spelade, vi var Thundermother, ett rockband som vi spelade i ett tag. Gernika och Emily var med där i 6 år och vi spelade på Vacken och vi var förband till Scorpions faktiskt, det sista vi gjorde. Mm. Och sen av anledningen som vi inte kunde styra över så bestämde sig vår gitarrist för att bara sparka Gernika. Och jag och Emily höll inte med om det för att vi trodde att vi var en demokrati så att vi hoppade av i solidaritet och protest så... Så har vi försökt bygga upp vårt nya band nu under det här året. Och så har vi typ jobbat med det varje dag. Mm. Verkligen jättehårt. Och men det börjar verkligen ge frukt nu. Vi har släppt vår debutplatta. Och vi ska ut och turnera i Europa i höst. Gud, och vi var här i Sonica Studio där vi sitter. Och spelade in en liten live-session på 2 låtar. Mm. Med Tom och CG. Som jobbar här. Och det är kul för att Tom och CG känner jag sen Kulturama. För jag gick musikproduktion i 2 år på Kulturama direkt efter gymnasiet. Så då gick jag faktiskt i samma klass som Tom och Kristoffer. Okay. Så det är kul att vi träffar ju på varandra ibland. Sådär. Och det är kul att vi jobbar ihop nu.
Ja.
10 år efter eller vad det nu blir.
Ja, men nice. Ja. Då har vi alltså en rockstjärna här i studion med oss som är gäst. Inte varje dag.
Ja, men precis. Men vi kanske ska gå in på det som är kanske mest relevant för den här podden.
Mm.
För du har ju inte bara pluggat på Kulturama.
Nej. Efter Kulturama så kände jag att... Efter att ha jobbat lite sådär, försökt praktisera som ljudtekniker och sådär. Så det var liksom svårt att få tillräckligt med jobb och det kändes himla osäkert. Så då bestämde jag mig för att plugga något mer ordentligt och fortsätta på det tekniska spåret.
Mm.
Min första idé var egentligen att ja, men jag kanske ska lära mig hur man programmerar musikprogram. För det var det jag satt och jobbade med på Kulturama mycket. Man sitter och spelar in i Logic, typ som vi gör nu. Alltså jag satt och spelade in sådär.
Mm.
Men då tänkte jag att jag kanske kan bli ännu bättre tekniskt. Så att jag kan programmera syntar. Alltså skriva själva koden för dem. Mm. Så att då... Då kom jag på att jag nog skulle gå på KTH ändå och testa det.
Mm.
Men sen var det mitt i sommaren när jag kom fram till det här. Så att antagningen hade ju varit redan.
Mm.
Men så var det så att då hade det precis öppnat en ny utbildning. Det är en kandidatutbildning. Mm. Så att det är inte en högskoleingenjör utan det är en kandidat som var på campus Vallalvägen. Den har nu blivit civilingenjör i teknisk matematik.
Oj, det fanns inte när jag gick, tror jag.
Nej, den är ny.
Den är ny. Men då är det liksom grunden i den.
Ja, det var liksom grunden, första försöket till att skapa den här civilingenjören i teknisk matematik. Mm. Och då hette den kandidatutbildning i simuleringsteknik och virtuell design.
Mm-hmm.
Och jag visste typ inte ens vad det var med, men jag sökte till den för att antagningen var öppen hela sommaren för att den det var typ liksom inga sökande.
Mm-hmm.
Och mina betyg räckte till, de räckte inte till teknisk fysik riktigt, men det var lite lägre antagningspoäng på den här linjen. Mm. Så jag bara hoppade på den. För jag tänkte, jag får testa någonting. När man väl är inne på KTH kanske man kan byta sen.
Mm.
Så att jag började den faktiskt. Och det var ju extremt svårt. För att en ny utbildning är ju... Det var mycket planering som inte riktigt funkat. Till exempel att vi hade en jättesvår masterkurs i partiella differentialekvationer. Och så, det var typ, vi gick den andra året tillsammans med massa doktorander. Och vi hade inte ens fått läsa någon kurs i differentialekvationer ens.
Wow.
Och så skulle man sitta och räkna på såna här tredimensionella... ja, jag kommer inte ens ihåg vad det heter.
Men, alltså matte på hög nivå helt enkelt.
Ja,
det är en klassisk barnsjukdom känns på sådana program. För när jag gick min utbildning så den fyllde 10 år under tiden jag gick.
Ja.
Men det var fortfarande så att man läste en fysikkurs där man använde flerdimensionell matte.
Ja.
Men man läste flervarren, alltså den kursen där man lär sig det i matte, senare, typ året efter.
Ja.
Vi hade också så på ett program som var jättegammalt, liksom, eller mobil.
Okay.
Alltså, vi har också någon kurs som man fattar absolut ingenting av, men man typ lärde sig för att man bara, du vet, man lärde sig att lära sig. Och sen så typ ett halvår senare så bara, det är det här, typ.
Ja, jättedumt.
Jättekonstigt.
Ja. Så det var mycket sånt. Och vad mer? Det var... Jag tror att hälften av alla som började hoppade av efter typ halva året, tror jag. Första
halvåret. Hur gjorde du första tentorna? Nej.
Ja, ja, alltså den första gallringen var 50% av hela klassen som hoppade av. Och jag failade alla kurser första halvåret.
Mm.
Men sen bara någonstans bestämde jag mig för att nej, men jag måste ge det här en chans. Så att hela jullovet satt jag varje dag, liksom från morgon till kväll, på de här mattestugorna.
Mm.
För att göra alla kompletteringsuppgifter för godkänt i allt jag hade missat. Och sen på något sätt kom jag ikapp och började förstå lite hur mycket plugg man måste lägga ner och hur mycket tid det tar. Och kom in i det.
Mm. För det är ju mycket, alltså precis när man börjar, att det är mycket så här studieteknik och...
Ja.
Alltså jag kuggade också med en av mina första tentor bara för att jag så inte visste hur jag skulle kunna typ lära mig en hel bok utan till. Alltså,
ja, men du kuggade en tenta bara, jag kuggade 30 poäng.
Ja, men det var, vad ska man säga? Ja.
Men var det liksom, för det låter inte som att du tyckte att det var så demolariserande eller liksom, vad ska man säga, att du blev... nedstämd av det liksom. Men kände du bara att jo, men det här ska fan gå, jag kuggar allt men nu jäklar liksom.
Jag vet inte var det kommer ifrån, men jag har nog alltid varit så
envis.
Jag tror att jag är väldigt orädd för att faila faktiskt.
Ja, det är väldigt bra egenskap.
För att jag har fått jag har nog blivit uppmuntrad till att testa saker och att det inte varit världens grej om man misslyckas av mina föräldrar, hur de har uppfostrat mig. Det måste ju komma därifrån.
Mm.
Ja, så fint. Jag tänker att det är skitbra. Jag har varit livrädd för att göra fel, alltså jämt. Typ. Inte livrädd, men alltså typ förut i alla fall.
Ja.
Innan man typ insåg att det kanske inte är så farligt. Det är så man lär sig, liksom. Men det tog lång tid. När gick du på KTH?
Alltså det här var nog... Det är väldigt länge sedan. Och sen har det tagit ganska lång tid för mig att plugga där. Jag tror att det här var 2012 eller 2013 då jag började på den här utbildningen.
Mm.
Och sen, i och med att jag failade, det var ju inte bara mitt fel. Det var ju mycket med planeringen och att så många hoppade av sig en del också.
Ja, verkligen.
Det kan inte varit helt... Ja, välkomnande. Eller inte välkomnande, men liksom lätt. Så.
Nej, det var många... De tryckte in lite för mycket. Särskilt de här väldigt svåra masterkurserna som vi fick läsa redan andra året.
Men det är konstigt. Varför ska de trycka in masterkurser på en kandidat? Då får de väl göra om kursen så att den anpassas till en kandidat.
Ja, men det är inte så lätt att göra det, tror jag. Du kan inte bara shuffla om kurser hur som helst. Och speciellt inte om man då kanske typ planerar själva hela allt är lite sent. Alltså jag tänker att de inte fick in nog med... För det måste ju godkännas på massa instanser och hyra på liksom. Och de kanske inte hade så många att välja på. Då bara, men den här kursen, den går bra. Och så tryckte de in.
Ja, okej. Ja. Att de behövde pussla lite sista bitar.
Ja, det tror jag. Ja. Det är min teori. Ja.
Men det var ju inte så många snälla skrivkurser vi hade första året. Utan det var så här, mekanik 1, mekanik 2, klassisk fysik, programmering. Den här partiella differentialekvationer.
Mycket så, ren fysik, ren matta. Ren,
bara väldigt... tunga grejer.
Alltså jag är också lite ofta uppe, men jag känner igen dig lite.
Och jag vet inte riktigt. Jag känner också igen mig.
Ja.
Men det är säkert från, från KTH kanske.
Ja, för jag gick 11 till 16. Mm. Jag funderar på om jag hade någon så här mysko-kurs
tillsammans.
Som kanske var samma eller något.
Vad har du läst då? Ja, vad gick du för program?
Jag gick öppen ingång från början. Där läste man typ någonting som heter programmerings... teknik kanske?
Mm.
Eller programmeringsnånting.
Jag har ju varit assistent i den, om det är den Java.
Nej,
nej.
Det var i Python.
Grundläggande programmering och datalogi?
Kanske. Jag har läst någon till sån, alltså en typ 9 poängskurs som var lite uppdelad på lite C och lite Python mest, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Ja, jag vet inte.
Just det, jag tror jag vet vilken det är.
Men när var du assistent på den då? För då måste ju du ha läst den tidigare ändå.
Ja, det har ju så mycket sens. Men ja, vi kanske kommer fram till det sen.
Ja.
Det kan ju vara från
men sen gick det ju... Alltså utbildningen sen.
Ja, precis. Sen gick jag, hoppade på design och produktframtagning. Så det är egentligen inte programmering. Men sen var min master i mekatronik. Så då var det programmering igen. Så jag har liksom gått lite så... Ja, gjort det lite grann på vägen.
Just det.
Ja, vi får se om vi kommer se. På det.
Men det kan ju vara på någon fest eller något också. Eller vart gick, var gick du i grundskolan?
Engelbrektsskolan.
Nej, nej. Eller kanske. För jag gick med 89 också nämligen. Vi får se.
Ja, vi får se. Kanske klarar du ut det.
Ja. Okej, men sen så... I din lilla pitch här om Mona så skrev du också att du även jobbar på KTH nu, förutom att ha ditt rockband då.
Ja.
Vad gör du nu då? Där.
Nej, men jag är en sån där vanlig assistent.
Sån där vanlig assistent?
Som jobbar på kurser. Men jag har också varit allmänhandledare ett tag.
För typ jobb, exjobb eller nej?
Nej, det är en sån här ett hjälptillfälle där alla som går på KTH kan komma till allmänhandledningen och fråga vad som helst.
Mm-hmm. Oj, kul. Inte det jättesvårt?
Att jo, komma
med vilka som frågor som helst, typ.
Ja, jag hatar när de kommer med sina härledningar för någon nummeruppgift. För att det går inte att hjälpa folk med det. Alltså, nej, men alltså om du har liksom två, tre sidor med någon diskretisering av något randvärdesproblem... Det går inte att sätta sig in i det på 10 minuter. Och när de frågar, vad är det felet någonstans? Utan det här allmänhandledningen handlar mer om att försöka hjälpa folk att felsöka på bra sätt. Typ, har du testat det här? Har du skrivit ut vilka värden du får? Är de här värdena rimliga, tror du? Eller om det blir nollor, varför blir det nollor då, tror du? Nollor borde ju bero på att... det är någonting som går fel på vägen i beräkningen. För att det borde inte vara nollor i slutet där.
Mm-hmm.
Eller att det blir noll sådär. Har du gjort någon division med noll kanske någonstans? Ja. Eller?
För det tyckte jag var jättesvårt när jag gick på KTH i början. Just om man pratar liksom utbildningen i sig. Att i grundskolan och gymnasiet så är det okej att matte, vad den heter, 4 och 5. Alltså D och E. Mm. När vi läste blev lite flummigt så att man tappade greppet lite om vad det var man räknade på.
Ja.
Men på KTH kändes det som att man aldrig fattade vad det var man räknade på. Alltså så här, eller för mig var det inte logiskt typ som det här. Men blev det noll eller oändligheten, då kunde man också köpa att säga, men något har blivit knäppt. Liksom, du har delat med oändligheten eller du har råkat dela med noll någonstans. Men att det var svårt att typ känna att någonting var rimligt, ett svar som man fick. För det kunde ju lika gärna vara liksom massa decimaler eller något jättestort bråk som var liksom rätt svar. Och det kändes, det var svårt att veta, så här, kan det här vara rimligt eller inte? Medan typ jag kände att i skolan, så vanliga skolan, så typ var det alltid så här, man skulle räkna på antal kilo av någonting eller typ en temperatur på någonting, och då kunde man ändå någonstans så här, ah, men det här känns väl hyfsat rimligt.
Ja. Mm. Men jag har ändå haft ganska lätt för matte så där. Det har kommit naturligt för mig hela tiden.
Mm.
Så jag hade aldrig något problem med envarre, flervarre och
mm.
Jag tycker att det är lite knepigt ibland med typ elliptiska kurvor och så i kryptografins grunder. Tyckte jag var lite knepigt.
Gud vad jag har glömt allt. Ingen aning om vad du pratar om.
Ja, men sånt där. Och bevis, att föra bevis tycker jag är lite knepigt också. Mm. Men just när man sitter på allmänhandledningen och det kommer någon som har en labb. Alltså det är ju, ja, men det måste vara minst 10 olika program på KTH. Och alla har varsin, alla har olika kurser i numeriska metoder.
Mm.
Så man har ju aldrig sett de där labbarna de håller på och försöker lösa.
Nej.
Att då ska, ja men det är någon groda som hoppar och så är det någon vind och så ska man räkna ut vart den landar eller någon pilbåge. Eller så.
Mm.
Det är så mycket olika labbar. Så mm. jag har ju oftast inte sett den labben som de behöver hjälp med innan.
Nej. Spännande.
Så det handlar ju nästan bara om att försöka hjälpa folk att felsöka.
Mm.
Så hur kan du på olika sätt ringa in vart problemet är?
Mm.
Och det är väldigt många som inte ens har testat att printa saker och sådär.
Ja. Ja, men det kan ju vara, alltså jag kommer ihåg när jag läste numeriska metoder, alltså att, vad ska man säga, det var många, för många andra, jag hade läst nog lite mer programmering innan,
mm.
men så var det nog en av de första kurserna man faktiskt skulle göra liksom lite djupare problemlösning.
Ja.
Och ha kodande som ett verktyg. Liksom.
Mm. Mm.
Så det kan man ju, alltså jag kan också förstå dem, alltså att det är så. Jag vet inte vad jag gör.
Kanske ja. Kände jag typ till att jag slutade nästan på kontoret. Vad är det jag håller på med liksom?
Ett annat stort problem är ju att folk bara kodar upp en jättefil med massa kod. Och sen upptäcker de att, eller de bara kör, ja det funkar, ja men jag kör vidare. De vet inte riktigt vad de håller på med.
Mm.
Och sen till slut blir något fel och de går in och ändrar och då blir det ännu mer fel. Och då vet de inte alls vad de håller på med. Istället för att bara lösa en liten bit i taget och bara se, den här biten funkar. Alltså den här förmågan att bryta ner ett stort problem i mindre delar
mm.
och testa varje del för sig.
Mm.
Så.
Det är också en skill i sig att kunna skriva kod som faktiskt blir så det tagit. Det känns som att du beskriver mig på mina första labbar liksom. När man bara panikskrev allting från början och kanske lånade någon liten rad där och tog det där och bara såhär, det funkar typ. Liksom, och sen så hade man ingen aning om hur det faktiskt liksom, hur det hoppade i koden och vart tog vägen. Ja. Så att det är ju, och det är ju någonting som är viktigt nu också när man jobbar, att nu jobbar inte jag med kodning längre, men att man gör det så liksom modulbaserat, måste säga, så man ser om det här händer här. Så att,
ja,
liksom,
men exakt.
Man läser, liksom.
Du kan ju testa varje del för sig också.
Ja, precis.
Mm.
Det blir färre fel på det sättet.
Ja,
läste det ni algebra i skolan? Alltså den,
ja.
För där tyckte jag algebra. Spårade ur med liksom hur man skulle se någonting. För så att en dimension, ja, två, ja, tre, ja, det kan du se.
Men, ja, men därefter blir det
bara så här, vad är det som händer liksom?
Ja.
Och nollrummet, alltså det, som jag aldrig fattade vad det var för någonting heller.
Där tror jag att jag typ bara så accepterade och var så, ja, det är klart att det finns en massa dimensioner.
Ja, jag vet tio, inte. Men vad är det då? Det är, jag vet inte, jag hade lite svårt liksom.
Jag tror att jag bara såg det bortom att det ens var något
du gjorde din Gauss-eliminering.
Fysiskt. Alltså jag tror, eller så här har jag nog tänkt mig det. Att jag har tänkt mig en tabell med liksom ettor och nollor som är en 2D-tabell.
Mm.
Mm.
Och sen om man då tänker att man lägger till en ny, så att det blir 3 dimensioner, så att det blir en kub med ettor och nollor.
Ja.
Ja. Mm. Då om det blir en 4D-dimension, då är det bara som att jag tänker, okej, jag har alla de här nollorna i den riktningen, en till riktning.
Ja,
men sen så kan jag kan inte se, det blir ingen form av de här nollorna. Nej, det blir inte, tänka, går liksom, inte.
Att det var så här färg eller typ värme. Eller något annat, så liksom,
ja, just det. Varje punkt i rummet har en färg.
Ja, precis. Så får de en till siffra, ja. Vad ska man säga, en till
eller
kolumn.
En ljudvolym. Ja. Varje punkt i studion har en viss ljudvolym.
Exakt. Så, fast sen så blev det också, det tog ju slut på saker att visualisera.
Ljudvolymen har en färg.
Ja, precis. Ja.
Ja. Men ja, jag började på den här utbildningen i alla fall. Men sen, jag tror jag läste några åren. Jag läste ändå 3 år. Lyckades tröska mig igenom det. Men sen upptäckte jag att jag var väldigt bra på att programmera. Så att då bytte jag faktiskt till civilingenjör i data.
Ah, just det. Jag hoppade bara till där du jobbar direkt. Men ja, det var jul, du pluggade varje dag.
Ja.
Och sen tröskade du igenom matten, typ, vilket det var i mesta fall.
Ja, men sen var jag typ i kapp.
Ja.
Då,
och sen
efter
bytte
det
jul du till...
Eller så då fick du söka data, eller hur?
Nej, men jag gick den här utbildningen ändå. Jag gjorde mitt kandidatarbete också. Men jag tog inte ut någon examen. Utan jag gjorde den här kandidaten i maskininlärning faktiskt. För jag hade Hedvig Källström som handledare. Hon är väldigt känd professor som har forskat på något som handlar om hur bubblor bildas. Jag vet inte verkligen. Men hon jobbar, hon forskar mycket inom maskininlärning.
Mm. Mm.
Har väldigt många publikationer i det.
Mm. Mm.
Så vi gjorde någonting om Gaussian processes. Gaussian process latent variable model.
Ja.
Gud vad jag inte kommer ihåg vad det handlar om nu, känner jag.
Så noga.
Mitt eller mitt
men,
okay,
men du gjorde det, men sen fick du börja om då, eller kunde du tillgodoräkna dig?
Ja, jag kunde tillgodoräkna mig mycket. Men sen fick jag typ göra inledningskursen i datalogi. För att den var jag verkligen tvungen att ha. Ja, och det kändes så jävla dumt bara. Jaha, ska jag göra den här 1,5-poängsdelen i så jättegrundläggande datalogi. Ja. Jag har redan läst massa datakurser.
Ja.
Ja.
Jag fick också göra någon sån liksom, en omtag bara för att men kursen krävde, alltså hela programmet krävde att man hade gått precis den för att få ta ut sin examen typ.
Mm.
Och då bara, ja.
Och så fick jag gå alla de här mjuka kurserna också, skrivkurserna.
Mm,
jag hade typ inga sådana kurser på det förra programmet. Så att det var rätt chill egentligen att byta. Det var så här, är det så här lätt att plugga? Mm. Det kändes mycket lättare på datalinjen.
Det hade liksom grillats lite några år först.
Ja. Så att det blev typ mycket lättare på något sätt. Även fast det blev ju mer att läsa för jag fick ju ta igen massa då. Massa kurser som är obligatoriska då på data. Men det där är faktiskt ett tips sådär, till folk som är oroliga för att inte komma in på någon utbildning.
Mm,
man kan faktiskt börja på något annat och sen byta. För att det kollas inga betyg eller några högskoleprov man väl är inne.
Nej, precis. Och första året, även om det skiljer lite grann, och jag antar från kanske en nystartad kandidat till ett civilingenjörsprogram. Men det är ändå, de lär ju trycka in ganska många samma kurser också. Alltså det grundläggande liksom.
Ja.
Så då kanske man inte behöver gå om, utan du kan liksom pussla ihop lite och läsa ikapp lite. Typ.
Ja, precis.
Jag trodde inte man kunde, vad heter det, byta.
Jo, men du kan ju söka till år 2 fortfarande. Alltså,
men du var internt, tvungen att söka...
Typ. Men inte liksom i portalen, utan du söker väl typ internt.
Internt, ja, exakt.
Precis. Aha, och sen ser de att du har så här många, så att du är liksom eligible att börja 2. Alltså det är som att byta från open till vilket som helst.
Mm. Jo, jag fattar.
Fast den är liksom gjord för att du ska byta. Men det är ju samma sak där. Vi läste ju typ lite kemi. Liksom, för att du skulle kunna välja kemistlinjen sen om du kände för det. Typ. Och vid varje val av liksom, den riktiga linjen så var det så här, men du måste läsa kapp så här många poäng under hösten. Typ extra. Liksom.
Men då funkar det ju då funkar det ju kanske inte på vilket program som helst.
Nej,
för att säga då att du kommer in på jag vet inte, medicinsk teknik som jag har pluggat och sen så vill du byta till index, då har du ju inte läst så många kurser som har överlappar. Då kanske du inte kan söka.
Men envarren, flervarren antar jag att de läser. Algebra kanske.
Ja, men jag menar procentuellt så tror jag att det är väldigt få kurser.
Men jag tror du får byta, men du måste nog bara läsa lite mer kurser.
Mm. Ja. Ja, vi ska inte lura in någon på det.
Nej, vi ska inte säga så. Det här är ett... Det är ju en del som nog vill läsa de svåra, alltså teknisk fysik och index, de som är svåra att komma in på. Som skulle kunna ta det här som ett... Och vi vill kanske vara tydliga med att vi kan inte lova något.
Då kan man ju välja open, för där ska det vara lättare att komma in. I alla fall.
Ja.
Den öppna ingången, där man byter, där tanken är att du byter.
Mm. Men då måste du också plugga som fan det året och vara bäst i klassen.
Nej, det måste inte vara. Du måste bara vara godkänd. Alltså var det när jag gick i alla fall? Nu var det ett tag
sedan. När jag gick så var det ju typ så, om du vill, ska kunna välja de populära från open, då måste du vara bland de som kan ha möjlighet att välja. För de som har bäst betyg väljer först.
För oss var det bara de som är godkända får välja, för det var de, det var tillräckligt två. som valde. alltså det var så många som hade rest liksom, kurser.
Rest, ah, okay.
För de kom också in på indirekt med restkurser. Och vad det nu var. Ja. Strunt samma.
Men för sen gick du mastern också då alltså.
Mm.
Vad gick du för inriktning då?
Då gick jag... jag tror det hette typ... jag kommer inte ihåg. Datasäkerhet gick jag. Men den, alltså det var nog... det var nog... Mastern hette nog något annat. Och så var det delspåret var computer security.
Ja, ah, okej. Okay.
Mm. Men nu tror jag det finns faktiskt en hel master i datasäkerhet.
Mm, det är precis det som med mekatronik också. Den, jag, för det, den hette inte heller mekatronik. Den hette... Någonting och sen spår mekatronik. Mm. Men nu heter den mekatronik, tror jag. Mm. Så den har också blivit uppgraderad.
Uppgraderad från spår till master. Mm. Wow. Men vad, för du har ju jobbat med lite, du har ju inte jobbat som asse sen du blev klar. Utan du har väl jobbat på...
Jag har haft det som extra jobb hela tiden.
Ah, jag tänkte bara flika in här för de som lyssnar. När vi säger, när du säger assistent i en kurs så kan man ju kanske tolka det på lite olika sätt. Men det är ju typ vad man, om man går i grundskolan eller gymnasiet, det är ju typ en, du är ju lärare i kursen fast du inte är ansvarig för kursen.
Ja,
typ.
Exakt.
Om man kan väl ha, om man ska jämföra, jag tänker så här, det som heter typ övnings...
Övningstillfällen.
När man går på KTH, om det är så fortfarande då, så har du ju föreläsningar som oftast då en professor håller i liksom, eller en som ansvarar för kursen. Och sen så har du övningstillfällen där du kan ha labbar och du kan ha liksom, andra typer av tillfällen dit du går. Och där brukar lärarassistenter hänga och vara och hålla i.
Men det som är skillnaden mot när man går i gymnasiet, som jag kände var den största, det är att när man kommer till de här övningstillfällena så är ju det också en lektion där någon går igenom på tavlan. Mm. Och inte ett tillfälle att sitta och räkna själv.
Nej, för det finns ju typ de här som jag gick på också. Någon slags alltså typ mattestuga. Eller,
exakt. Andra, men det var liksom. Ju utanför liksom, lärotid eller schemalagd tid. Ja. Liksom. Men på, för jag menar på gymnasiet så hade man ju ändå så halva lektionen genomgång, halva lektionen räkna i boken.
Mm, just det.
Mm.
Så var det.
Och det var lite chock när man började på... Eller chock, men att jag var ändå så, aha, vi får ingen tid i skolan att typ räkna på våran matte. Nej. Utan allt ska det ska vi göra hemma, okej?
Okay?
Mm.
Ja.
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 Men sen, du försökte komma in på någonting här. Du jobbade, du hade liksom extrajobb, lärarassistentjobbet. Och vad gjorde du sen när du var klar då?
Jag släppte lite, för nu har jag jobbat med musik bara. Så att jag jobbar som musiker nu.
Mm.
Ja.
Så data, jag har liksom lagt det åt sidan för att... det ändå går så bra med musiken.
Mm. Så det är mer som en, vad ska man säga, extra jobb, extra inkomst.
Ja, men min civilingenjör är lite som en kul hobby. Ja. Som jag ägnar mig åt när jag har tid över.
Ja, nice. Det är så tvärtom att musiken är hel.
Ja, men jag har faktiskt jobbat i perioder. Jag har haft sommarjobb sådär. Jobbade på Spotify en sommar.
Mm.
På datasäkerhetsavdelningen där som summer intern. Så jag varit en sommar på NFC också i Linköping och kodat databas. Och så har jag haft lite så ströjobb
alltså communication eller?
Nationellt forensiskt centrum.
Det var inte det.
Nej,
det är NFC kallas det också när man blippar, är det inte det?
Jo, det är det nog.
Ja. Jag bara, det med telefonen. Ja, precis. Ja. De har sån när det blippar med.
Ja, jag som är true crime tjej. Jag tänkte av det. Jag var så, ska jag fråga någon om det? Och sen tänkte jag bara, det känns som att det är... För det är en annan podd som jag lyssnar på. Så hade pratade de om, de jobbar som frontend-utvecklare. Pratade de om vilka yrken de skulle kunna tänka sig jobba med.
Ja.
Om de inte hade varit utvecklare i någon slags frågelåda-avsnitt. Och då så var en fråga... Eller då... Gud, nu blev jag helst ner. Då sa hon att hon skulle kunna tänka sig att jobba som IT-forensiker på liksom, polisen. Och sen just så var det någon som hade skrivit in och bara... Det är bara jättemycket barnporr man sitter och kollar på hela tiden. Det är inte så kul att jobba med.
Ja, men de sitter ju och återskapar förstörda filmfiler. Så till exempel om du har försökt radera en hårddisk och till exempel bara skrivit över headern för en filmfil, så kan, och, men liksom streamen är kvar, så kan du fortfarande återskapa filen om du vet exakt vilka parametrar och format det är i den här headern.
Just det.
Så att det där jobbar man lite med, att komma på liksom, hur kan man med hjälp av typ AI lista ut vad headen är, så man kan återskapa de här. Men det kan ju också vara att det har brunnit liksom, och någon hårddisk, jag vet att, ja, av olika anledningar så har filerna blivit lite halvförstörda.
Ja, men coolt.
Sånt där är det ju. Men sen, de sitter ju också och mäter vinklar på skotthål i huvuden och sånt där på NFC. Det gör de ju. Och, men det är ju inte IT-forensikerna som sitter och kollar vem, alltså identifierar barn i sådana filmer. Utan det är väl, jag tror att det är, eller så kanske det är det. Det är bara vissa som gör det. Det är inte många. Det är en sån... väldigt säkerhetsklassning på att göra det. Och få som orkar. Jag tror liksom alla vanliga programmerare som sitter där gör inte sånt.
Nej.
Behöver inte kolla igenom sånt.
Men det är skönt. Då kanske jag ska tipsa henne i den podden. Hon har ju varit här och gästat, jag vet inte om det kanske var innan Therese.
Nämnt det,
De sitter ju också och försöker reverse-engineera sådana här egengjorda krypterade appar. Folk försöker göra krypterade appar själva.
Alltså så, typ som de här som har knäckts av franska polisen.
Ja, de har ju ändå varit ganska bra.
Ja, men att folk
det finns
sämre
ju
varianter.
Ännu sämre att de råkar glömma någon nyckel som ligger någonstans. Alltså det är,
och, som ligger uppe på GitHub. Och
nej, kanske inte så dåligt. Men alltså, de glömmer massa saker i programvaran liksom, som ligger och skvalpar. Och olika parametrar som gör att man kan lista ut vad man har använt för algoritmer och sådär, så kan de reverse engineera det.
Coolt.
Så att det där höll de på att jobba med. Där. Vad mer var det? Alltså, en massa sånt där.
Vad betyder det ordet? Heter det forensiker?
Forensic center heter det.
Forensic center. Vad betyder det ordet?
Forensik, eller jag vet inte exakt vad det betyder. Det är väl någon spår säkert. Men det var ju spännande. Första dagen när jag fick en rundvandring där, då min handledare så här, tog mig runt i lokalerna och så här, pekade ut på gården. Så här, men här kan det komma in döda människor ibland under en filt. Liksom, så du vet att här är bårhuset. Så.
Ja,
och där kan det komma folk med k-pistar ibland, så blir inte orolig för det. Här har vi en sån kemidusch, ifall man får kemikalier på sig. Så, och nu ska vi gå och ta ditt DNA, så att inte du blir misstänkt för några mord.
Om du har råkat lämna DNA på någonting.
Ja, men man går ju runt och lämnar DNA i lokalerna, så att alla som jobbar där får ju lämna sitt DNA.
Ah, okay, så de vet vilka som har varit där. Liksom.
Så i en uteslutnings... Databas då, men det raderas sen efter en viss tid.
Så du skulle inte kunna göra en massa brott nu och inte bli upptäckt?
Nej, jag hoppas att de inte ska spara det.
Nej. Nej, men det står att det är ett samlingsbegrepp för undersökning och spårsäkring som utförs inom ramen för brott.
Just det.
Mm. Okay.
De gör ju allt där. Dels är det ju övervakningsfilmer, det är identifiering av den här personen, är det samma person som på det här passet?
Mm.
Det är DNA, vad hittar man för DNA på kläder från en brottsplats? Det är...
Men det är väl egentligen all typ av brott.
Allting tekniskt i bevisföring som förekommer i brottsmål.
Mm. Coolt sommarjobb. Eller var ett sommarjobb?
Ja, men jag kodade bara lite databas. Ja. Jag gjorde liksom ingenting av det.
Nej, men ändå vad ska man säga, som man tänker när folk ska söka sommarjobb, att man kan tänka att man kan även söka där.
Ja, jag tror jag hittade på Arbetsförmedlingen.
Ja.
Faktiskt.
Kul.
Men jag har ju kvar det här extra jobbet för att det funkar så bra, för att nu jobbar vi jättemycket på Zoom nu för tiden.
Mm. Just det.
Så att jag kan ju ta med mig det här jobbet var som helst i världen. Men när jag är på turné.
På rockturné.
Ja, men exakt. Så nu till exempel i höst ska vi iväg en månad i Europa. Och jag kommer ju fortfarande kunna sitta och rätta tentor i turnébussen.
Mm.
Och jag kan ta redovisningar i Tyskland eller i Italien. Sådär. När jag sitter backstage.
Ja, det är ju superbra.
Ja,
nu kör vi bara. Men, för jag tänker att bara när jag gick på KTH så kändes det väldigt främmande. Alltså vi hade inte en enda föreläsning som var digital, liksom, utan det var ju på plats. Liksom.
Nej, och nu är allt digitalt. Nu är det lite mer hybrid. Men ändå gå tillbaka till salsredovisningar. Men det finns fortfarande jättemånga som vill redovisa på Zoom. Och allmänhandledningen som jag kör, den är på Zoom. Jag jobbar också på restredovisningspasset där man kan komma om man har uppgifter kvar.
Mm.
Det är också på Zoom.
Gud, det är ju
alltså, det känns så skönt, för jag kommer framförallt ihåg en redovisning som jag skulle göra, en så här programmeringslabb. Och kommer dit och de hade glömt att boka en asse som skulle liksom hålla i, ta emot för en redovisning. Så det var så var det ingen som fick redovisa. Och då hade det varit så jättehårt med den här deadlinen. Att det var så, om man inte redovisar. Och så blev det så att,
ja, men då får de ju rucka på den deadline lite.
Jo, absolut. Men det var ju så störigt. Då har man satt sig och åkt dit. Och sen var vi ju tvungna att åka dit typ dagen efter. Alltså igen. Alltså att det är så mycket smidigare när det är på Zoom.
Ja, men det är ju sådär.
Världen blev lite smidigare med corona.
Med corona, ja. Mm. Det var som direkt inte med att tekniken fanns.
Nej, precis.
Utan man var tvungen att bli lite utsatt för använda den.
Tvingad.
Ja. Ja, men utvecklingen går framåt, men den går också bakåt. Nu, jag har ändå jobbat några år nu på allmänhandledningen och jag lägger ju märke till vad folk vill ha hjälp med. Och jag tycker jag märker mer och mer att ju mer appar som kommer, att man bara sitter i utvecklingsmiljöer och så, istället för att sitta i ett enkelt textdokument och kompilera sin kod i terminalen, till exempel.
Mm.
Det är fler och fler som liksom inte vet vad en terminal är. Eller hur den funkar. Sådär, för att,
eller som inte fattar att det är en kompilator emellan, typ. Eller liksom.
Ja. Utan det kommer alla de här apparna bara. Man installerar en app som kör koden åt den. Alltså att Python finns lokalt, liksom bara i appen.
Just det.
Mm.
Och jag kör inte Windows själv, men jag har förstått att det bara är massa appar nu för tiden egentligen.
Ja, alltså jag har en jag kör Git.
Ja.
Så kör jag Git Bash i terminalen alltid.
Ja.
Och jag har gjort det sen för att jag faktiskt på en kurs på KTH lärde mig alltså Git, liksom, kommandos och var så, men bra, nu har jag lärt mig det här, nu bara kan jag de här.
Ja.
Och så tror jag att mitt första uppdrag så var det den utvecklaren som liksom satte mig in i och hur det funkade med Git hos dem. Satt också i terminalen liksom.
Ja.
Men alla mina kollegor typ nu använder ju någon form av
GUI liksom.
Ja, exakt.
Ja, just det. Ett sånt specifikt Git-program som man öppnar och så här visuellt klickar på saker.
Exakt, och så skriver sitt commit message i en liten ruta och sen klickar commit på en knapp.
Ja, men precis.
Och jag har försökt, men då känner jag mig så gammal för att jag blir så förvirrad vad som händer här inne. Jag förstår ju exakt vad som händer i terminalen. Jag kan skriva så git-status, jag kan liksom hålla lite bättre koll, exakt. Tycker jag. Och sen är det ju såklart bara en vanlig sak. Men där tycker jag alla att jag är så gammalmodig som inte upgradar till att använda GUI.
Nej, men jag tycker ändå att det är bra att kunna det här basala, liksom operativsystem och kommandon i terminalen ändå.
Ja, jag kan hålla med.
Och att man också, för att då kan man ju ändå lära sig de här utvecklingsmiljöerna om man har den här grunden.
Ja, jag håller med. Men jag tycker typ också att jag upplevde när jag gav mig in i, att jag ändå var så jag vill nog gå mot programmeringsinriktningen. Att det var så lite som den här, det är typ en meme som är så, jag gillar Sagan om ringen. Och så är det så, vad heter Gandalf? Nej, Gandalf, nu är det bara. Vad heter någon så här, morbrors döda barn? Och så är det så, nej det vet jag inte. Nej just det, då gillar du inte alls Sagan om ringen. Alltså att det är typ så, du måste vara jättenörd för att kunna
titulera dig som...
Exakt, ja. Och jag tror till och med att mimen är så, en tjej som säger jag gillar och så är det en man som säger, skriker så, du kan inte komma här och tro att du ska gilla våran grej, liksom. Och jag upplevde att det var lite samma grej, bara, okej, vet du hur en dator funkar? Och bara så, nej, det vet jag inte, men kan jag få programmera, typ? Alltså, och att det, jag kan hålla med om att jag tycker att det är bra när man lär sig i början att nog även förstå lite mer grundläggande. Men jag kan också vara så, var typ inte rädd. Att det är som att det är på två olika sidor av vad jag tycker. Förstår ni vad jag menar?
Ja, typ.
Ja, men man ska ju vara snäll och inbjudande i kursen när man lär ut det här. Och inte sådär taskigt. Jag kan inte det här redan, såklart.
Nej. Men jag tänker om jag... Eller så här. Jag bryr mig inte så mycket om hur en dator funkar egentligen. Och jag jobbar nu på en sån... Alltså jag jobbar med... C-sharp, objektorienterad programmering. Det finns en garbage collector. Jag behöver inte bry mig så mycket om hur en dator fungerar.
Nej, nej men såklart. Men det brukar bli problem när man får buggar, för att man blir inte lika bra på att felsöka.
Ja, precis. Det var ju det Monas poäng var från början. Att det kanske, alltså, fine att du är fungerande, Gabriella, när du jobbar med dina appar, eller man säger att det som fungerar automatiskt när du kodar. Men att det kanske kan gå lite till överdrift med liksom att man har, vad ska man säga, allt för plogat. Jag vet inte, det var bättre.
Exakt. Alltså
att det är liksom något GUI som gör lite för mycket för dig, så att när det väl går fel så bara jag vet inte vad som är fel. Eller jag vet inte vad jag har gjort, typ.
Ja, det håller jag väl med om. Alltså jag... jag vet inte vad jag vill... Alltså så här, ja, nej. Jag vill nog bara inte skrämma folk. För att jag tror att jag var typ nog lite rädd. Att så här, okej, nu måste jag lära mig så jävla sjuka grejer som jag typ inte förstår. Och sen så är det just förmodligen så är det ju så att de grejerna som jag tyckte var så jävla sjuka, de grejerna kan jag nu och förstår dem nu, och därför känns de inte helt sjuka längre.
Men
samtidigt...
Men du fattar ändå vad garbage collectorn gör. Och,
ja.
Ja, men precis. Och jag tänker så här, om man har massa funktioner som är inbyggda i sitt ID, eller det man utvecklar i, eller då kanske det är bra att man har förståelse för vad som faktiskt händer automatiskt då. Alltså att man inte bara tror att det är magi. Att den typ...
Ja, men absolut. Och så, okej. Eller så här, jag ska säga. Egentligen så tror jag att jag håller med er båda väldigt mycket. Men att jag kanske mest
är lite ärrad.
Och att jag typ vill problematisera kring det. För att, men samtidigt så kan jag känna igen från mitt eget jobb att vi använder något som heter Entity Framework, som är ett ORM.
Ja, jag tror jag pillar lite i det på NFC faktiskt.
Vad är ett ORM?
Det är som om du har en databas och så har du ditt program. Då är det som kan göra en automatisk koppling mellan ditt program och databasen. Okay. Som gör att du inte behöver skriva SQL-kod, utan du kan skriva i det språket som du skriver och så gör det här pluginet som du har, gör om det till SQL.
Mm.
Och det kan ju göra att till exempel att man väldigt smidigt kan gå mellan olika tabeller genom att bara skriva så punkt och så kommer du till nästa tabell och så punkt och så kommer du via så foreign keys klättra runt. Och det här kan ju bli ett problem då om man inte tänker på vad som händer. För att det kan ju bli jättekomplicerade SQL...
Fel och sånt. Då vet man inte riktigt hur man ska lista ut vad felet är.
Nej, alltså den är ju jävligt bra. Så det blir sällan fel på det sättet. Man får ju typ en ganska bra... jag skulle inte säga att det är det som är problemet. Problemet är nog snarare att... Har man inte jobbat med SQL eller lärt sig SQL och sen bara lär sig Entity Framework, då kanske man inte förstår hur tungt det blir för databasen att exekvera vissa saker.
Att man gör osmarta anrop och så.
Ja, men typ. Att det ser fint ut i koden, men det är jättetungt för databasen.
Och det blir ju dyrt i slutändan.
Ja,
det blir ju
precis.
Pengar. Och
precis.
El, liksom. Datakraft.
Måste de öppna en till?
Ja.
Damm.
Ja. Det var faktiskt sagt under bumpen.
Ja, var det?
Okay. Ja, vi pratade om vattendammar i pausen här. Ja, men vi kanske ska runda av för dagen. Det känns som att vi har pratat superlänge nu.
Ja.
Om lite allt möjligt. Oh. Det har varit supertrevligt att du kom hit.
Mm. Vad kul att vara här.
Ja, jättetrevligt. Vi vet fortfarande inte vart vi känner varandra ifrån. Men...
Nej, just det.
Men det är säkert KTH.
Ja, vi får fundera lite.
Ja.
Någon kämpig kurs kanske.
Ja, jag vet inte. Mycket möjligt.
Ja, och så vill vi tacka Tom Gordon för introt till podden. Och Sonica Studio för att vi får spela in här. Så heter alla som... Lyssnar som inte är medlemmar på Datatjej och som är kvinnor eller icke-binära kan bli medlemmar på datatjej.se och följa Datatjej på Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram och Datatjejs Discord finns och man kan mejla mig och Frida på podd@datatjej.se.
Nice. Är det Tom som sjunger i introt?
Nej, det är Love, det missar jag.
Är det?
Ja.
Oj,
som också har gästat på podden.
Kanske jag kan slänga in en liten... alltså jag älskar ju mitt jobb på KTH, men jag måste säga lönutvecklingen brukar inte hänga med på universitet, så att jag tänkte bara säga till alla där att jag finns tillgänglig för extra jobb och
nice.
Gärna om jag är lite sugen på att koda igen. Jag kodade ju på Spotify till exempel, men det var mest då och typ koda Python-kod för att anropa Google Cloud API-er och sånt där. Men jag kan Java och C++ och Python och lite Haskell. Ja, men lite. Man läser lite olika språk. Sådär. Nice.
Framförallt så vet vi att du har så jävla anamma och envis och kan lära dig saker om det krävs.
Mm.
Så om det är någon där som behöver någon extra jobbare, gärna då om det ett distansjobb, för att jag turnerar ju lite ibland och så.
Ja, men nice. Vi lägger lite kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen.
Så. Ja, men precis. En liten fräck arbetsansökan. Så.
Helt rätt. Men tack för idag då.
Ja,
tack.